alla lyssnare. Välkomna till programmet Under ytan. Jag kommer presentera mig lite närmare strax, men jag heter Leif Heidenberg och vad det här för program du lyssnar till. Jag börjar med att säga att jag sitter här tillsammans med ansvarig utgivare Louise Palma Aguirre för webbradion, och sitter i en fantastisk studio på betongfabriken utanför Sigtuna. Solen skiner in genom fönstret på min högra sida och vi har öppna åkerfält runt omkring oss. Otroligt vacker miljö. Så välkommen hit. Var du än befinner dig i Sverige eller var du än befinner dig i världen, så är du varmt välkommen till programmet Under ytan. Jag kommer berätta om ett antal händelser och jag kommer berätta om vad som är bakgrunden till det här programmet och föreningen Next Generation Leadership, NGL som vi kallar den för. Det här programmet kommer sändas varje lördag klockan 10.00 och vi kommer intervjua otroligt spännande personer som på olika sätt har gjort en stor skillnad för hundratals, kanske tusentals unga människor. Och det finns en beröringspunkt som hos oss alla som handlar om att våga vara autentisk, att våga vara oss själva. Så när du lyssnar så kommer du säkert att tänka på egna berättelser och historier där du själv öppnade upp och var sanningsenlig, autentisk, närvarande till de människor du har omkring dig. Så varmt välkommen. Jag ska också säga att den här webbradion sponsras av Betongfabriken Coworking Kontor och som jag sa, ansvarig utgivare är Louise Palma Aguirre. Det första jag vill säga det är att för många år sedan så jobbade jag på en skola utanför Stockholm och det var en miljö som var väldigt socialt krävande. Ni vet att jobba i en skola kan vara väldigt socialt utmanande på olika sätt. Och när jag klev in i skolan och fick ett uppdrag som specialpedagog så märkte jag att alla pratade och ingen lyssnade på varandra på riktigt. Det var en anspänning och en stress i korridorerna och i klassrummen. Och jag var lite chockad över att läraren hade en sån, vad ska jag säga, spänd blick och en upplevelse att man hade ont om tid. Jag fick uppdraget att jobba med en liten grupp av elever, killar, årskurs 9. Och jag minns speciellt en elev som inte hade så mycket betyg. Eller hade egentligen inga betyg alls. Han hade skolkat väldigt mycket. Det jag inte visste det är om han hade några kunskaper. Så efter några dagar när jag lärt känna honom så frågade jag honom vad är det för betyg du vill ha? För du har ju sagt att du vill gå gymnasiet. Han tittade på mig och så sa han, vadå Leif, får jag bestämma det? Ja, du har ju sagt att du vill gå gymnasiet. Och frågade vilka betyg vill du ha? Vi behöver ju ta reda på vad du behöver göra för att du har ju en termin kvar och jag vet inte riktigt vilka kunskaper du har kvar. Eller har så här långt med svaga betyg. Jaha, sa han. Ja, men då vill jag ju ha godkänt i de här ämnen jag behöver så att jag kommer in på gymnasiet. Ja, hur som helst så designar vi ett schema för honom där han fick ta reda på vilka betyg han behövde för att åtminstone komma in på det programmet, på vårdprogrammet på gymnasiet som han ville. Så jag sa till honom att okej, om du nu vill ha de här betygen, för det kom han fram till. Vi gjorde ett eget schema för honom. Han tittade på mig och sa, tror du att jag klarar det här? Ja, det är klart att jag tror att du klarar det. Om du säger att du vill komma in på gymnasiet så är det klart att du kommer att klara det. Du kan räkna med mig, sa jag, vad som än händer. Han tittade på mig och sa att ja. Ja, förresten, sa jag. Du är bra på att springa 1500 meter. Det är precis på samma sätt. När du går i skolan är det som att om du vill ha ett personligt rekord i skolbetyg så är det samma sak för dig som att springa 1500 meter och ta ett personligt rekord. Jag har klockan, jag applåderar, jag hurrar på dig, jag är din coach. Ja, sa han, men du tror på mig, då ska jag nog fixa det här. Så efter ett par dagar så märkte jag att han åtminstone gick mer på lektionerna och det fungerade bättre och bättre. En dag så hängde han med huvudet och så sa han så här till mig. Ja, det är så jobbigt här på skolan, jag gillar inte den här skolan. Och jag frågade honom, vad är det som gör det svårt för dig? För du verkar vara så spänd i skolmiljön. Ja, sa han, alla är rasister. Jaha, sa jag, hur menar du då? Ja, alla lärare är rasister på den här skolan. Menar du, sa jag. Jag tänkte, hur ska jag möta det här? Så jag frågade honom nyfiket. Hur vet du det? Jo, förstår du, Leif. Man kan se det på dem. Man kan se att de är rasister. Jaha, sa jag. Det har jag aldrig tänkt på, säger jag. Ärligt talat, berätta för mig. Har de någon knapp på skjortan eller blusen? Eller hur vet man det? Nej, så blev han lite obekväm och så sa han. Vi pratade om någonting annat och så gick det några dagar till. Så kom han tillbaka till mig och så sa han. Du Leif, jag har tänkt på en sak. Jag sa det där med att alla är rasister. När du frågade mig om man kan se det på dem. Upptäckte jag att det kan man inte. Så jag inser att jag kanske har fel. Jag har ingen aning. De kanske inte är rasister. Men vaktmästaren, han är rasist. Jaha, sa jag. Så att 40 lärare är plötsligt inte rasister. Hur känns det nu då? Ja, Leif, nu känns det mycket bättre. Den här berättelsen har följt mig många år. Och den har gjort att jag har bestämt mig för att om det är en dialog med en ung pojke som 14-15 år ska komma in på gymnasiet, han är 15 års åldern, kan göra en skillnad där han bestämmer sig utifrån en insikt han själv får, då kommer det ge en livskvalitet till oss alla runt omkring, för honom, för mig, för alla som är berörda runt omkring och den skolan, som jag inte kan mäta i pengar. Så den dagen, och det är flera år sedan, så har jag bestämt mig för att bidra till unga människor på olika sätt. Så just nu befinner jag mig på betongfabriken och det är en lång resa till att ha gjort att jag befinner mig här. Och jag ska berätta lite mer om vad är det som den här föreningen Next Generation Leadership står för och vad är det för program som vi kommer att lansera i Sverige. Jag kan nämna lite kort om den här föreningen. En liten styrelse som jag själv är ordförande i. Vi har en väldigt skicklig coach, en kvinna som heter Pichalotte, och så har vi en annan kvinna som heter Barak. Otroligt kraftfulla personer som har tagit ställning för att de här programmen i Sverige ska hända. Och vi har faktiskt haft två program redan i Sverige och det var i Borlänge för, ja, det är snart 20 år sedan. Och som vänder upp och ner på ett positivt sätt på hela lokalsamhället, kommer på fötterna och engagerar sig i ett strukturerat program där unga människor blir inbjudna till att berätta på riktigt hur det är att skapa en trygg miljö. Och en trygg miljö, det är det som den här föreningen står för. En trygg miljö där var och en som har något att berätta får berätta. Precis som den här eleven på skolan som jag nämnde om nyss. Han kände sig trygg. Han kunde sätta ord på vad var det som var hans svårigheter. Han kunde sätta ord på vad han behövde. Och han kunde förstå att skulle han lyckas så behöver han ta sitt eget personliga rekord. Oavsett om det var på 1500 meter löpebanan eller om det var i skolan. Och sen dess har jag träffat hundratals unga människor som har tagit personliga rekord. På ett eller olika sätt. På ett eller annat sätt. Så välkomna till Under ytan och till många spännande intervjuer som kommer framåt här. Vi kommer strax lyssna på en liten låt, lite musik. Men innan dess så kommer jag berätta att när du kommer tillbaka efter musiken kommer du höra mer om föreningens arbete och vårt ställningstagande för Sveriges unga människor när det gäller social prevention och social hållbarhet. Nu får du lite musik, några minuter. Den heter En bra dag med Lili Öst.
Tänk efter lite grann, hur har du det omkring dig nu? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig. Du tänker på allra mest, det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
tillbaka. Tack för att ni lyssnar på Under ytan ute betongfabriken där jag befinner mig utanför Sigtuna. Som jag sa, jag ska berätta bakgrunden till varför jag sitter här och jag ska berätta bakgrunden till föreningen Next Generation Leadership. För flera år sedan träffade jag en kvinna som heter Tina Björnstjärna. Hon var socialsekreterare i Solna kommun. hon frågade mig, har du sett programmet Youth at Risk på TV4? Jag tror hon nämnde så. Det handlar om ett ungdomsprogram där hela samhället engagerar sig och lyssnar på unga människor på ett sånt sätt så att unga människor får en möjlighet att formulera och skapa en ny framtid. Nej, jag har ingen aning vad jag pratar om, sa jag, men jag visste att jag var intresserad. Jag ville ju veta mer. Ja, sa hon, det finns en möjlighet här att vi arrangerar ett större seminarium på polishuset i Stockholm. Låt oss göra det. Ja, vi skapar ett litet team och ett halvår senare så har vi bjudit in kommuner runt om i landet och vi hade väl 100-150 åhörare i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Och till den, det var ett 2 dagars seminarium, och till det seminariet så hade vi också flugit in Neil Wragg, som då var vd för en organisation i England som heter Youth at Risk, och 2 unga killar som följde med, som kunde berätta om sin egen upplevelse av att delta i programmet. När de här pojkarna ställer sig på scenen och berättar om den resan de har gjort i Youth at Risk-programmet, det händer någonting i rummet. Där sitter poliser, socialchefer och representanter från flera kommuner i aulan på polishuset. Det händer någonting med oss. Jag kan inte riktigt säga vad det var som hände, men det var någonting som, det blev en närvaro och en ödmjukhet inför den livsberättelsen som vi fick, de livsberättelser som vi fick höra. Och det har en direkt koppling till mig själv. Och ni som undrar vem jag är och varför jag sitter här och har det radioprogrammet, så kan jag säga min bakgrund till att jag har kommit hit där jag är idag är faktiskt en relation till min pappa. Min pappa var polis i över 40 år. Han lever tyvärr inte idag, men han lyssnar. Jag är uppvuxen i Visby, en relativt trygg familj och har en bra, vacker miljö på alla sätt. Och han berättar aldrig någonting för mig om sitt arbete som polis. Utom en berättelse. Och det är många, många år sedan. Men han sa så här till mig, du Leif, för en tid sedan så hade jag ett förhör med en ung man som snart skulle fylla 18 år. Och pappa berättar att jag satt i ett förhörsrum med den unge mannen och ställde mina frågor som jag brukar göra. Och plötsligt tar den här unge mannen, vänder bordet och skriker rakt ut, du fattar ingenting! Och tårarna börjar spruta ur ögonen på honom. Han var helt uppriven och förtvivlad. Och pappa blev chockad förstås, och han vill ju väl när det gäller unga människor. Han har alltid sett till att det gick bra för oss, mig och min bror. Och han var mån om att det skulle gå bra för unga människor. Men i den här situationen så blev han lite uppriven och chockad, kan man säga. För att den här pojken fick sånt otroligt utfall och blev väldigt ledsen i det här förhöret. Du förstår ingenting, skriker han. Jag baxar bilar och säljer droger, det är allt jag kan. Och nu är det kriminalvården, kåken. Mitt liv är slut, skriker han. Pappa blir helt tyst. Jag vet inte vad som hände med den här pojken och så, men lång tid senare så har pappa berättat den här historien för mig. Så för många år sedan, då jobbade jag med någonting helt annat. Jag jobbade med som försäljare och marknadsförare i Stockholm. Ett jobb som jag inte var så engagerad i, men det var ett jobb. Jag hade 2 små barn, Jakob och Lind, mina små barn. Och det var inget fel på jobbet. Men jag tänkte en dag att jag hade inte riktigt hjärtat med mig. Det var liksom, jag ställde frågan till mig själv flera gånger. Är det här jag ska göra? Är det här jag är ämnad för i mitt liv? Och när jag ställer den frågan till mig själv så blir svaret tydligt ett nej. Jag blir generad när jag hör mig själv säga nej, det är inte det här jag ska göra. Och det blir en tomhet och en fundering på, ja men om jag säger nej till det här, vad är det då jag ska göra? Och då jag hade passerat 35 så var jag ju mitt i livet. Då kom jag att tänka på pappas historia. Eller berättelse om den här pojken i förhöret. Och det slog mig då att om jag kunde vara en person som fick en 17-åring att, från det här, jag har inget liv, mitt liv är slut. Att skifta sitt eget synsätt på sitt liv och sin framtid och känna hopp. Och kunna säga, ja men mitt liv har ju precis börjat, och torka tårarna. Det skulle vara fantastiskt, tänkte jag. Det skulle vara en fantastisk möjlighet för mig och för alla andra ungdomar som ibland känner hopplöshet och att livet känns utan mening. Det märkliga var att det tog inte, i samband med det här, jag träffade Tina Björnstjärna som jag nyss berättade om. Så det var som att när jag hade öppnat upp för att nej, men det är inte det här jag ska jobba med, så insåg jag att det kanske unga människor jag kan jobba för. Och jag tänkte, hur ska det gå? Jag har fel utbildning, jag har fel bakgrund och allting. Jag hade delvis gått på Tekniska högskolan och allting var ju fel. I det ögonblicket började jorden rotera åt andra hållet, långsamt, långsamt. Och jag satt ner foten och tänkte, nej men på något sätt ska det här hända. Så utifrån att jag började jobba i skolan som vikarierande lärare och till slut blev erbjuden möjlighet att jobba som specialpedagog. Förvisso utan utbildning, men med möjligheten att verkligen landa i lärarroll. Och som assisterande lärare, som elevassistent och supportar rektorerna i skolmiljön. Märkte jag att jag trivdes som fisken i vattnet. För jag började lyssna. Jag började lyssna på ett sätt så att människor verkligen började prata om vad som var viktigt. Och vad de var närvarande till. Och vad de behövde för att fokusera framåt på det som var viktigt. Dag för dag, i skolmiljö eller överallt. Så den här berättelsen är egentligen grunden till varför jag sitter här idag på betongfabriken och webbradion av egen kraft. Och det jag ser framför mig, det är också den här möjligheten för unga människor att i en kommun få uttrycka sig fritt. Uttrycka sig i en trygg miljö där man känner sig säker och att man har vuxna människor som tar en på allvar. Och där jag får formulera en framtid och någonting som är viktigt för mig. Så jag kan ta nya steg mot en framtid som inspireras. Eller som jag är inspirerad av. Så vi kommer strax lyssna på lite mer musik. Och efter musiken här, vi kommer lyssna på en låt som heter Huvud på din arm. Efter det så kommer jag berätta mer om själva programmet Youth at Risk och hur det fungerar. Och på vilket sätt som den här föreningen NGL tar sig an det arbetet. Så kom tillbaka efter låten Huvudet på din arm med Angelin Kärkinen.
Om du vill så kom nära mig ikväll. Du får vila huvudet mot mitt bröst. Om du vill så ligg bredvid mig ikväll. Somna lugnt till ljudet av min röst. Det finns inget som jag hellre med dig intill, känna huden som är het men lagom varm, jag vila så trygg med huvudet på din arm. Om du vill smek då på min rygg, din beröring gör mig varm och trygg. Och jag vill ge dig allt och mer än då. Jag älskar dig mer än du någonsin kan förstå. Det finns inget som jag hellre vill än att andas i takt med dig intill. Känna huden som är het men lagom varm. Jag vilar så tryggt med huvudet på din arm. Stanna här en stund och jag kan hålla dig. Vila här hos mig, allt blir bra. Huvud på din arm.
Du lyssnar på Under ytan, webbradio av egen kraft utanför Sigtuna. Välkomna tillbaka. Jag är precis i en berättelse av unga människors framsteg genom programmet Youth at Risk. Och jag ska berätta vad som hände under det här 2 dagars seminariet i polishuset i Stockholm. Jag sitter mitt i församlingen och lyssnar på de 2 tonåringarna som står på scen och berättar vad de har fått gå igenom och möjligheten de har fått att formulera en ny framtid som de faktiskt börjar ta de första stegen i. Och att ha 2 tonåringar från England som kommer och berättar för oss i Stockholm, 150 sitter och lyssnar samlade från olika delar av Sverige, det bara det var en upplevelse. Redan första dagen på eftermiddagen så en kvinna som ställer sig upp och säger: det här vill jag ha. Det här vill jag ha hem till Borlänge. Jag visste inte vem det var, men det visade sig att hon heter Åsa Danielsson och ni kommer få träffa henne vid ett program senare. Det visade sig då att Borlänge vid den här tiden hade ganska allvarliga problem med ungdomskriminalitet och ungdomsbrott. Ni som lyssnar kanske hör talas om familjen som var formulerad på den tiden. Och det fanns en svans av unga människor som såg upp till dem som var lite äldre, som hade pengar, som sålde droger och som hade en viss inflytande på andra unga människor och blev någon slags idoler i kommunen Borlänge. Borlänge är inte så stor kommun och många känner många, alla känner alla. Och polisen och politikerna kliar sig i huvudet och undrar: hur gör vi? Under den här perioden hade precis Åsa fått nys på det här med Youth at Risk, var inbjuden och säger att men vi provar det här. Vi har aldrig gjort det här i Sverige tidigare. Men om vi någonsin ska prova någonting nytt så är det dags nu. Och Jag kommer strax in på hur själva programmet fungerar, men det är ett unikt program. Så tillvida att man bjuder in lokalsamhället, nyckelpersoner, människor, volontärer som är intresserade av att själva personligen engagera sig för unga människors framtid. I ett strukturerat program. Även företag får en möjlighet att bidra både med saker, prylar, transporter till själva kursveckan och den här uppföljningsperioden som pågår efteråt. Så det som gör programmet unikt, som man startade i Borlänge då, är just att kommunen tillsammans med viktiga företag och organisationer utanför kommunen, till exempel som Domnarvets järnverk, SSAB som det heter, var intresserad av att bidra på något sätt med personal. Det fanns flera organisationer, Scandic Hotel vet jag var berörda. Det fanns flera mindre organisationer, även Svenska kyrkan hade personal på plats. Och tänkte vi behöver göra någonting. Och det fanns också föräldrar och människor som hade direkt koppling till det som då kallades för familjen. Var intresserade av att bidra på något sätt. Man visste inte hur. Men här stod man uppe i tröskeln till att kliva in i ett strukturerat arbete där vi engagerar oss med gemensamma krafter. Och när jag fick reda på att Borlänge hade tagit det beslutet, det visade sig dessutom att nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist, han var ju den som höll i klubban på den tiden och tog det här beslutet. Han var ju lokalt politiker i Borlänge på den tiden. Jag kunde ju inte hålla mina fingrar borta utan jag tänkte fantastiskt att det här faktiskt händer i Sverige utifrån berättelsen med Tina Björnstjärna och socialsekreteraren som bjöd in mig och flera människor som i bakgrunden hade stått för det här några år. Då tänkte jag, det är klart att jag ska vara volontär och träna mig själv i att vara coach i det här sammanhanget. Så jag sätter ett streck i min kalender och min nyfödde son, han var väl inte mer än ett halvår då, fick vara utan sin pappa några dagar och min fru sa okej, jag förstår att du, ditt hjärta vill vara i Borlänge den här kursveckan så att det är okej. Och jag har mycket att tacka henne för att jag fick den möjligheten att vara med när Borlänge genomförde sitt första program med för en 25 unga människor, tjejer och killar. Och då undrar ni, hur går det här programmet till? Vad är det som egentligen händer? Då kan jag berätta att innan man överhuvudtaget bjuder in unga människor så behöver vi vuxna. Det kan vara allt ifrån yrkesmänniskor och socialsekreterare. Det kan vara fritidspersonal, lärare, till och med poliser. Själva sätta oss i en så kallad ledar- och kommunikationsträning. Det blir närvarande till oss själva först. Tillsammans med volontärer från stan. Och volontärer, det kan vara vem som helst med vissa kriterier. Man behöver vara frisk, drogfri förstås och ha någorlunda ordnat liv. Men i princip så kan vem som helst vara volontär. Och det var hon på Dressman och han som körde taxi och han i pressbyrån och vanliga människor på stan. Så det var ett antal människor, jag tror närmare 100, som i Borlänge sa att det här vill jag vara med om. Jag tror att ungdomarna i Borlänge behöver oss. Så man annonserade i Dala-Demokraten, i Falu-Kuriren till och med. Och sa att nu genomför vi det här programmet och du som är intresserad av att vara med och bidra, välkommen att höra av dig. Det här var ett annorlunda sätt att tänka kring socialt arbete eftersom halva stan var på fötterna. Så den här förberedelsefasen pågick över ett halvår, jag tror 9 månader innan själva kursveckan och de här kursdagarna kunde äga rum. Parallellt med det så skapar man team bland volontärerna så att de fick en träning i hur vi bjuder in, hur unga människor får ta ställning, prata med sina föräldrar eller vårdnadshavare, kanske kontakt med socialsekreterare, så att all information om programmets innehåll och syfte blir klart för alla berörda. Jag fick förmånen att själv vara i team och fick träning i, vad ska jag säga, ledarskap och kommunikationsträning för att kunna vara med i det här sammanhanget. Och jag kan inte säga annat än att jag önskar var och en av dig nu som lyssnar att om du får någon gång en möjlighet att delta i ett sånt här program så gör det. För det har bidragit väldigt hög grad till min egen utveckling personligen, att vara närvarande och verkligen skapa kvalitet i de relationer jag har omkring mig. Så vad händer sen under kursveckan? Jo, eftersom det är ett antal ungdomar, jag tror det var ungefär 25, som hade räckt upp handen och sagt att jag har bestämt mig. Jag vill ha en förändring i mitt liv. Då fick de skriva på ett antal papper, de fick läsa igenom ett massa policies och regler. Fick tillåtelse, de som var under 18 fick tillåtelse av sina föräldrar eller vårdnadshavare att delta. De åker till en samlingsplats och med sina packade väskor sätter sig på bussen och åker till ett, man kan säga ett internat eller en plats utanför lokalsamhället, utanför Borlänge. Och jag minns väldigt tydligt när jag står där en tidig morgon och ser när bussen kommer och ungdomarna undrar var har vi kommit någonstans. Där allting är förberett. Kurslokal. Repskursen som ska ske på en av dagarna. Det är alltså en, man kan säga, likt en äventyrsbana ute i skogen utanför. Matsalen där de ska sova. Teamen var väl genomtänkta och alla visste vad de skulle göra. Och där står vi och applåderar och jublar och tar emot dem. Jag kommer aldrig glömma det. På ett område som var väldigt vacker natur runt omkring vid en vacker sjö. Grangärde hette det. Utanför Ludvika faktiskt. Jag kan gå rakt in och spola bandet lite framåt. Men den tredje dagen på kursveckan. Väldigt, väldigt speciell atmosfär i kursrummet. Ni kan tänka er själva, här sitter unga människor som har tagit ställning för att ha en förändring i sitt liv och kanske inte haft någon ordnare någon skolgång eller haft det rörigt hemma. Plötsligt sitter de som ljus i sina stolar och som i ett vanligt konferensrum med 25 stolar. Delta i dialogen med den som leder kursen. Mark Charlie ledde kursen då. Och det blir på något sätt en autentisk dialog. Där unga människor ställer sig upp och delar personliga saker i ett tryggt rum. Bara den miljön är, jag kan inte sätta ord på det, men den är väldigt speciell eftersom det är en trygg miljö där var och en kan säga precis det man behöver säga i dialog med den som är kursledare. Speciellt en ung man. Han ställer sig upp och han säger: farsan var kriminell. Och farfar var kriminell. Så vad fan ska jag göra? Det blir helt tyst i rummet och den som leder kursen, han säger, han ger naturligtvis inget råd utan låter den som delar själv få insikten av att ja, vad ska du göra? Så han frågar, ja, vad ska du göra? Det är tyst en lång stund och man för mikrofonen till munnen och säger: ja, inte för han ska jag vara kriminell. Plötsligt, bara som just i det ögonblicket, har den här unge mannen tagit ställning för att nej, det är inte det han ska göra. Trots att han har levt bland droger och svarta pengar och i en miljö som är otrygg och osäker. Att stå framför ett antal vänner, unga människor och volontärer i ett tryggt rum och säga att jag ska inte ta den här vägen längre. Jag ska gå åt ett annat håll. Det är stort. Jag kan säga att det var inte ett öga torrt. Det här är tredje dagen på kursveckan och det är mitt i kursveckan, så det är mycket arbete kvar. En ung kvinna ställer sig upp och säger: ja, det var en kille, han var dum mot mig. Berätta mer, säger kursledaren. Ja, jag hade tagit av mig kläderna och han tog mig. Och det var inte så det skulle vara. Ni förstår själva, att sitta i ett rum och höra en ung kvinna dela personliga saker är inte lätt. Men på det trygga rummet som vi hade skapat och den förberedelse av arbetet för det här kursrummet, så kände vi oss trygga med att det som sägs, det ska sägas. Så kursledaren säger: okej, tack för att du berättar, vad hände sen? Hon säger: det var inget bra. Han tog mig. Med respekt och värdighet lyssnar vi och plötsligt så händer någonting med henne. Och hon börjar gråta. Hennes ansikte förändrar sin form. Hon tittar ut över sina kompisar och tittar i ögonen på oss volontärer. Och så säger hon: jag kommer på en sak, säger hon. Det var inte mitt fel. Ja, ni förstår ju kraften i en ung kvinnas ord när hon inser det var inte hennes fel vad hon var utsatt för där av den andra mannen, av den här mannen. Det här är ett litet inblick i ett sammanhang som är väldigt, väldigt känsligt och närvarande till hur människoöden kan låta. Men det fina är att vi som är runt omkring lyssnar för, inte med värdering. Så att lyssna utan att värdera, det är den stora konsten här. Lyssna för vad andra människor befinner sig, vad de berättar, med respekt och värdighet. Lyssna färdigt på det. Ger en otrolig kraft att känna sig trygg. Och sen kommer det viktiga efteråt i fortsättningen av programmet. Det vill säga, vad är det du behöver och vad är det du vill? Och vad är det som är intressant? Vad är det som är viktigt för dig? Vi kommer strax in på det och vi kommer nu lyssna på ett musikstycke. Och musiken som du kommer få höra heter Love Save Us med Nita.
Can't you see that love can save us?
Love Save Us, Menita. Jag heter Leif Heidenberg. Jag är programledare för Under ytan i webbradiokanalen Av egen kraft i Betongfabriken, som sponsras av Betongfabriken Coworking kontor. Ansvarig utgivare är Louise Palma Aguirre. Jag har precis börjat berätta om vad som händer i programmet Youth at Risk i Borlänge för flera år sedan. Och där hela lokalsamhället är på fötterna och sätter sig i ledar- och kommunikationsträning för att vara närvarande till vad unga människor behöver och framförallt lyssna färdigt på ett sånt sätt att de kan formulera en framtid som de vill ha och stå för. Så mitt i den här kursveckan så får de också göra fysiska övningar i terrängen där de känslomässigt får gå igenom en slags övning där de både uttrycker vad de är i livet och vad de behöver, men framförallt målet framåt. Och ni förstår själva att unga människor som tycker att skolan inte fungerar eller man har ingen bra relation till sin mamma eller pappa eller vårdnadshavare eller den här tillhöra kraften som vi alla människor har, den vänder sig egentligen mot andra unga människor som befinner sig i samma situation. Så blir det mycket i världen som inte fungerar. Om skolan inte fungerar och tilltron till oss vuxna inte fungerar, då blir det ofta väldigt jobbigt för unga människor. Och då tar man de bästa kompisarna man kan tänka sig. De man växt upp med på dagis eller oavsett hur livet ser ut för dem, så blir det kraften av att tillhöra som är det viktigaste. Men här lyssnar vi nu på ett antal ungdomar som har bestämt sig för att ha en förändring i sitt liv. Vi är mitt i kursveckan och nu kommer ett kritiskt, vad ska man säga, läge i programmet. Och det är när de får träffa sin stödperson. Det är volontärer som har fått träning och utbildning i att vara ungefär som en kvalificerad kontaktperson, men mer än så. En mentor, en stödperson som autentiskt delar med sig om sitt liv. Människa till människa möts de. De här unga människorna och stödpersonerna får en möjlighet att lära känna varandra som ett par. Där de följer varandra under nästan ett års tid. En gång i veckan plus ett antal lördagar under året. Så har man möten, workshops där man delar med sig av sina egna utmaningar i livet. Så oavsett om man är stödperson eller om man är en ung människa som har sagt att jag vill ha en bättre kontakt med mina föräldrar eller vårdnadshavare. Jag vill fixa skolan. Jag vill sluta med droger. Jag vill ha nya kompisar. Våga titta framåt. Jag har bestämt mig att jag ska fixa gymnasiet eller jag ska fixa ett jobb. Jag ska göra det här. Det här är viktigt för mig för att jag är värd det. Det blir väldigt spännande kraft när stödpersonerna hör det och kan stödja dem i att uppnå sina mål. Det finns två personer som har intervjuat de här ungdomarna vetenskapligt. Och det är då Päivi Turunen som idag jobbar för högskolan i Gävle. Och sen har vi Stig Arne Berglund, tidigare lektor och filosofiedoktor i socialt arbete, Umeå universitet. Och ni kommer att längre fram få träffa de här personerna som har intervjuat ungdomarna då. De har en insyn i programmet utifrån socialhögskolan och utifrån en vetenskaplig blick kan man säga. Där man tar reda på så mycket som möjligt och vad de egentligen har gått igenom och upplevt. Och vad det som bidrar till den här förändringen. Så jag åker hem efter den här kursveckan och helt fylld av upplevelser. Och har torkat tårar, jag har gråtit. Jag tror aldrig jag gråtit så mycket någonsin under den veckan som då. Utifrån att jag blir berörd och engagerad i unga människors mod att ta ett steg ut i det okända, att formulera någonting nytt och göra sig klar och utveckla relationer som är viktiga för dem. Det är väldigt starkt att se unga människor göra det tillsammans med oss coacher och volontärer som applåderar och hurrar och lyfter. Och det är precis därför jag sitter här. Jag ser det här som i ett större sammanhang. Social utveckling och social hållbarhet. Och social hållbarhet för mig, det är när företag, alla viktiga organisationer i ett lokalsamhälle som får ett lokalsamhälle att fungera, inklusive unga människor och föräldrar som har det jobbigt, får bidra gemensamt till att formulera mål och få stöd och stödja varandra i att uppnå sina mål. Och titta bortom den här vardagen som kanske vi känner oss lite drabbade av hopplöshet. Och efter 2 år av pandemi så kan det vara väldigt lätt att man känner förtvivlan eller trötthet eller en viss sorg och att man inte har lyckats med det man vill lyckas med. Vi behöver en omgivning som tror på oss. Det gäller jag, mig som sitter här, Leif Heidenberg, och det gäller dig som lyssnar. Att vi älskar människor som tror på oss, som lyssnar på oss, som tar oss på allvar och ställer de här frågorna. Vad är din största utmaning just nu? Och vad behöver du för att lyckas? Och har du någonting som du behöver hjälp med, så finns jag för dig. Det är den typen av miljö som alla människor mår bra av. Och är det någonting som vi kan göra för unga människor, i synnerhet de som har tappat hoppet på vuxensamhället och kanske tycker det är väldigt jobbigt i skolan och har svårt att hitta ett jobb eller svårt att klara sina hemuppgifter i skolan, så är det de som jag har i mitt hjärta. Det här programmet Under ytan är ju också ett sätt för oss i föreningen Next Generation Leadership att marknadsföra oss och berätta vad vi har för tankar. Vi kommer att med på rikskonferensen i Gävle, en digital rikskonferens den 7-8 april som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Så du behöver alltså inte åka till Gävle, men du kan få höra mer om oss då, 7-8 april. Varje lördag kan du också lyssna på oss som har mycket att berätta om arbetet med unga människor. Jag vill också vända mig direkt till er som känner någon som är ung. 15-25. Det kan vara en musiker eller unga människor som vill bidra till innehållet i det här programmet. Så om du känner någon ung person, åldern 15-25, så är du välkomna att höra av er till oss här på av egen kraft på co-working-kontoret Betongfabriken. Vi vill gärna komma i kontakt med unga människor som bidrar till musik eller också vill berätta någonting i från sitt liv. Vi har en lång rad människor som kommer bli intervjuade här lördagar framöver. Så att varje lördag 10:00 så har du en möjlighet att lyssna på spännande berättelser utifrån unga människors nya rön och nya framsteg. Och hur de lyckas ta sig vidare i en kanske tuff miljö som de kommer ifrån. Jag kommer strax avsluta för dagen och jag tackar dig som varit med och lyssnat så här långt. Men innan vi avslutar så ska jag tacka igen min programansvariga utgivare Louise Parma-Aguirre som sitter mitt emot mig. Tack Louise för att jag får vara med här. Och jag tackar också Betongfabriken Coworking Kontor för att vi kan få använda den här fantastiska miljön. Just nu så skiner solen in på väggen här och jag tittar ut över åkrarna runt omkring utanför Sigtuna. Otroligt vacker miljö. Jag hälsar igen till er. Tack för idag. Ni är välkomna tillbaka nästa lördag 10:00. Jag heter Leif Heidenberg och representerar föreningen Next Generation Leadership. Och vi avslutar med en låt som heter Lately, skriven av Drift Stockholm. Tack!